Då står vi upp tillsammans och tackar Gud. Herre, tack för ännu ett tillfälle att få sitta ner vid dina fötter för att få lyssna till dig, till ditt ord, att få möta dig, att få lära oss mer. Herre, vi tackar dig verkligen att vi får ha det så gott. Vi tänker på dem idag som kanske fryser, som kanske på flykt, som inte har allt det vi har. Tack för att vi får dela med oss. Tack för att vi får visa kärlek och omsorg. Herre, välsigna den gåvan vi har samlat in idag. Vi ber så i ditt eget namn. Amen. Varsågod och sitt. Vem skulle du säga att Gud är? Temat idag är Gud. Vem är han? Och jag ska ta er med i början bara på en liten tänkt händelse som skulle kunna hända i en tågkupé i Sverige. Vi tänker oss en tågkupé i Sverige. Och det är rätt mycket folk ute och reser. Och i denna tågkupé finns det en asiatisk man som är här på besök. Det sitter många resenärer. Man sitter inte för nära varann, utan man lämnar gärna en plats ledig om det går. Man har en liten väska där eller jacka. Och sen har man ju gärna mobilen med sig, så man tittar ju i den. Det kommer in den här asiatiske mannen, han heter Raju, han kommer och sätter sig här. Så åker tåget och det är ganska tyst. Och Raju, han tänker, det var värst vad det var tyst här. Jag måste nog prata med den här mannen som sitter mitt emot mig. Så han börjar fundera. Så han säger, hej, vad jobbar du med? Olle som sitter där säger, ser lite besvärad ut och svarar lite undvikande. Men Radio ger inte upp, utan han tänker, jag måste nog fortsätta det här samtalet, annars blir det inget. Så nästa fråga blir, hur mycket tjänar du då? Och Olle blir ännu mer besvärad. Nu börjar det bli jobbigt. Och Radio, han begriper ingenting. För han frågar ju precis det han brukar fråga hemma i sitt land. Så blir det alldeles tyst, tänker Radio. Jo, nu vet jag vad jag ska fråga om. Vilken gud tror du på? Vid denna fråga reser Olle sig och går till restaurangvagnen. Radio sitter kvar där och tänker, vad gjorde jag för fel? Och det blir alldeles tyst i tågkupén. Tåget går vidare i det svenska vinterlandskapet. Men så börjar det falla snö ute. Och helt plötsligt så hör Radio att folk börjar prata. Och man pratar om snön. Och man pratar om det är kallt. Och man pratar om hur det var hemma. Så tänker han, jag vet. I Sverige pratar man om vädret. Jag berättar den här historien med lite glimten i ögat, men ändå med en poäng. Jag tänker så här. Sverige håller på att förändras. Under året som har gått har vi haft en flyktingström. Vi hade inte kunnat gissa det för ett år sedan. Vi har många nyanlända människor med helt andra seder och bruk. Och jag säger inte att vi ska stoppa undan våra sedobruk, inte alls. Vi ska lära ut det som är svenskt, det som är gott, det som är bra. Vi ska vara stolta över vårt land och våra traditioner. Men jag ska ta fram en grej i den här tanken. Och det är ju faktiskt att de här människorna som kommer är väldigt religiösa. De är djupt troende människor. Och här har ju faktiskt vi en möjlighet. Det är okej att tala om Gud. Och jag tror kanske att det är mer okej att vi kan prata om Gud med svenskar också. Och jag tror vi kanske behöver våga börja göra det mer. Nu kanske ni gör det och kan allt det här, men då tar vi en repetition. Vi ska och får vara tydliga med vår tro och vi ska vara stolta över den. Och därför ställer jag då frågan idag, vem skulle du säga att Gud är? Vem är han för dig? Vad skulle du ha svarat på frågan? Och jag tänkte göra bara en repetition av sånt vi vet, men att lite vässa våra kunskaper och damma av dem. Och nu har jag mycket bibelord idag. Så slå inte upp dem om ni tänker det, utan ni får en lapp av mig. Räcker inte lapparna så då gör vi fler. För jag har samlat det här med bibelord och annat. Det är inte så dumt att ha med sig. Man kan ha det i plånboken, man kan ha det i sin bibel och så vidare. Man behöver lite grann vässa sin kunskap så att säga. I Bibeln står det om Gud att han är, jag är, säger Herren. Och i grundtexten så står det egentligen bara fyra konsonanter. Det står J-H-W-H. Och detta har man ju grunnat på i alla tider. Hebreiskan är ju sån att det finns inte några vokaler emellan. De finns ditsatta i en senare skrift. Men därför har man då undrat, ska detta uttalas Javé eller Jehova? Ja, låt oss bara konstatera, det finns ingen som vet det. Så när det står Herren i gamla testamentet så står det J-H-V-H. Och det betyder Gud den högste. Det står också El, det är de första ordet egentligen vi möter i gamla testamentet. El, Gud, Israels Gud. Det är egentligen inget namn. Sen uppenbarar sig Gud som El Shaddai, den allsmäktige. Och El Adonai, alltså Herren den högste. Det är inte förrän vi kommer till berättelsen Mose i den brinnande busken som Gud säger sitt namn. Gud kallar Mose till ett uppdrag. Mose är envis och säger, vem är jag? Jag kan inte gå. Jo, du måste gå, säger Herren. Men vad ska jag säga då? Du ska säga att mina fäders Gud har sänt mig. Om de frågar efter ditt namn, vad ska jag säga då? Till slut svarar Gud, jag är den jag är. Och det är första gången Gud uppmanar sitt namn, J-H-V-H. Just det här J-H-V-H, det finns 5000 gånger i gamla testamentet, så det är ganska mycket. Och i vår gamla bibel, 1917 års bibel, så står det Herren, Herren ibland. Och Herren står alltid med stora versaler. Kommer ni ihåg det? Annars får ni gå hem och titta. Då är de här de stora bokstäverna, då är det J-H-W-H i grundtexten. Och det lilla ordet Herren där är för Adonai. Nu ska vi gå vidare. Gud är, vem är han? Jo, det finns väldigt mycket att veta. Gud är evig. Han har alltså funnits före all tid. Han finns utanför tiden och han har inget slut. Han är och han är evig. I psalm 90, vers 2 står det, han är från evighet till evighet. Gud är ande, alltså är han liv. I Johannes 4:24 står det, Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Han är skaparen, första Mosebok 1:1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och ordet skapa innebär också att han skapar av ingenting. För så står det. Gud skapar av ingenting. Han är oföränderlig. Vi behöver alltså inte vara rädda att det som står i Bibeln, det har ändrat sig. Det gäller inte 2016, så det tar vi med en nypa salt. Nej, Gud är oföränderlig. Hebreerbrevet 1:12. Du är densamme, dina år har inget slut. Och det finns säkert ännu bättre bibelord på detta. Vi fortsätter. Gud är fullkomlig. Matteus 5:48. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Oj, ja, här vill man nästan gå och gömma sig. Känner att jag räcker inte till. Men för den skull ska jag ju inte krympa ner Gud. För att inte jag når upp alltid, eller hur? Han är allestädes närvarande. Ja, ett gammaldags uttryck. Jag satt och grunnade hemma. Finns det något modernare att säga? Finns det något? Men jag landade ändå i att jag tog det här därför att hittar ni något bra modernt uttryck så säg till mig. Men som just täcker allt detta. Allestädes, alltså överallt på samma gång kan vi säga, va? Det blir rätt tror jag. Han är överallt samtidigt. Där har vi det moderna svenska. Det är bra, man måste grunna lite. Det är bra, vi möter moderna svenskar. Och i psalm 139, denna fantastiska psalm i vers 8, så står det ju så här. Får jag upp till himmelen så är du där. Bäddade jag åt mig i dödsriket så är du också där. En utvikning kring den versen är, vet du vad jag hör i den versen också? Du far upp till himmelen. Men i dödsriket, när vi är sjuka, när det är svårt, där kanske jag stannar längre, där bäddar jag. Där finns det en säng. Alltså, inte om man får tolka det så. Men jag har gjort det ibland. De tunga tiderna kan vara svåra. Jag bäddade åt mig i dödsriket. De är längre, där stannar vi över natt. Ja. Gud är allvetande. Det är ju helt otroligt. Det är inte så att jag kan tänka att nu ser inte mig. Jag tänker att små barn gör så här ibland att jag kan göra så här så länge inte mamma och pappa ser att jag har varit i skåpet och tagit den här grejen så gör det inget. Det är aldrig så med Gud. Han ser och vet och hör dig alltid. Och jag hoppas det är en trygghet. Han har all makt. Det är inte alltid så att det känns så. Men det behöver vi också påminna oss. Gud är en Gud i universum, i historien, och han har all makt. Psalm 115:3. Vår Gud är ju i himmelen, han kan göra allt vad han vill. Och där kan vi också hitta ännu bättre exempel på just det. Så tar vi nästa. Han är sannfärdig och trofast. Han är helt sann. Ditt ord är sanning. Vi ser om nästa. Och första Korintierbrevet 1:9. Gud är trofast. Han sviker aldrig dig. Skulle det någon gång kännas annorlunda, så är det i våra känslor. Då får vi dra oss tillbaka till det vi vet och det som står. Han är trofast. Han är god och barmhärtig. Psalm 103, vers 2-5. Lova Herren min själ. Glöm inte vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Det här tar aldrig slut, hörni. Vi skulle nog kunna hålla på länge. Jag har bara tagit ut en del. Han är rättvis. Och han är rättfärdig. Psalm 103:6. Herren gör rättfärdighetens verk. Han skaffar rätt åt alla förtryckta. Här har vi gjort en sammanfattning. Gud är personlig. Han ser, han hör, han talar till oss, han svarar. Och här kan vi fortsätta att bygga på. Nu tar vi nästa. Han har personliga egenskaper. Han älskar. Han är vis. Han är vår far. Han blir bedrövad. Han gråter. Står det i Bibeln, och han kan bli väldigt arg. Han blir vred. Han är en domare. Psalm 7:12. Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas. För mig är detta väldigt positivt, att Gud är en domare. Jag vet att många ryggar tillbaka och tycker att nej, det kan vi hoppa över. Men jag brukar fråga, och inte minst ungdomar och andra, kan ni tänka er en fotbollsmatch utan en domare? Nej, det är någon som ruskar på huvudet här framme. Ishockeymatch då? De kan väl klara sig själva? Ja, nej. Nej, det är bara otänkbart. Det är klart att någon måste vara där. Och någon måste ha koll, och det finns regler. Jag kan inte tänka mig en värld utan en domare. Kan du? Och om vi nu skulle döma världen, skulle du vilja göra det? Ja, tänkte jag inte, nu har jag chansen. Så tänker jag, nej, det vill jag nog inte. Då har vi Gud, han är en rättvis domare. Han kommer att döma rättvist. Jag predikar på domsöndagen ibland, det gör jag jättegärna. För jag tycker det är så positivt och så fantastiskt att få tala om att det är någon som ser, som vet, som håller ordning och som kommer att döma. Och jag ser det positivt. Och jag är så tacksam över det. Jag tror ibland att vi har gjort Gud liten. Det står i Bibeln att han håller hela världen i sin hand. Men så här lever vi många gånger. Vi bär ensamma alla våra bördor. Jag tycker det ser tungt ut. Vi har förminskat Gud ibland, tror jag. Han är nästan, nu tog vi för många, så. Anden i flaskan, det där ni vet som Aladdin och Tusen och en natt, den här sagan där man gnider på flaskan och så kommer anden ut och så säger han, vad vill ni ha? För många gånger när vi kommer så är det vi säger först. Gud, kan du ordna detta? Så glömmer vi att tacka. Eller har han blivit en i marginalen? Han finns med, ja. Ska vi gå till kyrkan idag? Ja, men det kanske vi väl hinner. 2 timmar i veckan, ja. Men i vardagen sen, är han med då? Får han vara med då? Är han med dig och mig? Och pratar minst lika mycket till mig själv. Är han med då? Eller är han bara där i marginalen? Eller har han blivit en snäll jultomte? Jag kommer och ber om det när jag har det svårt. Ber om grejer. Kanske lite överdrivet, men ändå. Jag skulle vilja uppmuntra mig själv, kanske först, och dig, till att våga börja dela med dig av vem är Gud för dig? Och då menar inte jag att du ska kunna göra en riktig teologisk utläggning. Jag menar bara, vem är han för dig? Det är jättebra att börja öva. Man kan ta en grej eller 2 grejer. Jag skulle ta för mig, om jag pratar om Gud, till någon annan. Han förlåter mig. Han förlåter dem som gör mig illa. Och han är en god domare. Det är det jag lyfter fram först. För det betyder han väldigt mycket mer för mig. Och jag har, var det inte så länge som jag tänkte, jag vet, jag pratar med en ung människa ibland som inte alls tror på Gud, men så tänkte jag, rackarns, nu ska jag säga det här i alla fall. Så jag berättade vad jag tror om förlåtelse och om Gud som förlåtande och som domare. Ja, vi hade ett bra samtal. Det är inte så farligt. Vi behöver helt enkelt öva och tänka oss in i det här att det här betyder mycket för mig. Jag kan dela med mig av min upplevelse och av min lilla kunskap om Gud. Den här bilden, barn, jag tyckte den här säger rätt mycket. Hörde, vet du vad jag har hittat? Kom, ska du följa med och kolla, tycker jag den bilden säger. Tänk om det fick vara så med vår gudsrelation. Hörde jag, för mig är det här. Vill du följa med och kolla? Var inte rädd. Gud är din pappa. Och jag tog med det här lilla armbandet som söndagsskolbarnen hade gjort för ett tag sedan, ni vet. Och jag köpte ett, jag gillar ju färgen där då, nu har jag inte den idag, men det är min färg. Och på detta armband stod det mod. Så jag tänkte, yes, det blir jättebra, den behöver jag. Jag behöver vara mer modig. Den får sitta där. Behöver dela med mig mer. Och så vill jag sluta med att berätta om väckelserörelsen i Indien. I norra Indien där det alltid varit stentufft. Victor John var här för 1,5 år sedan tror jag ungefär. Och han var en av dem som, han är gift med en svenska, ett missionärsbarnbarn till och med, Solvion. Han berättar. Det var tufft, det var svårt. Jag var pastor i en stor församling, men ja, det hände inget mer. Vi var där i vår kyrka. Ja, vi var nog 500, sa han, så jag kunde väl vara nöjd. Men vi nådde ingen annanstans. De var i Sverige ett tag och han var väldigt nedslagen. Så kom det här bibelordet i hans sinne, att där det står att man skulle gå två och två till by, typ från by till by, och dela med sig och välsigna byn. Så han tänkte, det där släppte honom inte. Det ska vi pröva. Så de gick till en by. Och så berättade de om Jesus. Visade Jesus filmen, det gör man alltid i Indien. Och så sa de, då går man alltid till liksom chefen i byn eller ledaren. Och säger, får vi stanna här? Ja, ni får stanna här en stund. Ja. Så gjorde de det här, så sa de, nu åker vi vidare. Ja, men snälla ni, kom tillbaka. Ja, vi kommer tillbaka. Så gick de till nästa by och gjorde likadant. Och så gick de till nästa by och gjorde likadant. Sen kom ju människor till tro. Och hela den här rörelsen, du har inga anställda pastorer eller evangelister. Det finns, men de är inte anställda. Det finns inga kyrkobyggnader. Du samlas ut eller i... Hos, ja. Men hela rörelsen bygger på alla delar med sig. Så fort jag lärt mig något nytt så delar man med sig. Och idag så sitter ungdomarna med sina smartphones förstås. Jag är i kyrkan idag, lär jag mig det här. Det är nytt för mig. Och så skickar man det. Säger det. Nu kommer jag inte ihåg hur länge de har hållit på och jobbat. För Roland är inte hemma så jag kan inte fråga honom. 10 år eller 15 år eller 20, ja. Vilket som. De är runt 10 miljoner tror man idag som har kommit till tro. Man pratar inte om det här ute i media därför att då blir det förföljelse. Så att det, liksom, det struntar man i. Utan kyrkan, församlingarna där lever. Du har samlingar för lekmanna, evangelisterna, pastorerna och mycket. Det finns mycket att säga om detta. Men tanken... Sättet kyrkan har vuxit på är att vanliga människor har delat sin tro. Så tillbaka dit. Var inte rädd. Gud är med dig. Amen. Ska vi be tillsammans. Herre, du ser oss små människor. Herre, du ser mig och du vet att jag är feg ibland. Så är det. Herre, hjälp mig. Puffa på mig. Låt mig fatta att du är vid min sida. Att du vill hjälpa. Herre, tack för att du är en förlåtande Gud. Som förlåter och ändå ser på mig med kärlek. Så jag älskar dig. Men nu går vi vidare. Låt mig växa i min tro, i mitt liv. Och Herre, hjälp oss. Ta tag i oss, ruska om oss och hjälp oss att dela vår tro. Hjälp oss att dela vår tro med alla nyanlända svenskar. Som är troende, men på ett annat sätt. Hjälp mig att dela min tro och stå för det jag står för. Herre, hjälp oss. Tack för att du ser på oss och älskar oss. Vi ska ta en stund i överlåtelse och bön. Gittan spelar några körer. Och du får som ett gensvar. Du får sitta där du sitter. Det går jättebra. Du får komma fram och tända ett ljus. Jag sätter mig här. Vill du bara att jag ber välsignelsen så gör jag det. Annars kan vi be tillsammans. Och vill du, Gitta, nu kanske göra ett paus i mellan någon kör här, så får du be tillsammans med oss också högt och nämna böneämnen som vi också tänker på. Och människor som är sjuka som vi ber för. Vi tar en stund och vi är inför Herren och vi är där och vi i pappas famn är vi.